Välkommen till Visions utbildningspodd. Visions utbildningspodd är en poddserie där vi diskuterar ämnen kopplade till Visions utbildningar. Vårt mål är att du som lyssnar ska få nya tankar, inspiration och känna engagemang.
Hej och välkomna till Visions utbildningspodd. Idag ställer vi frågan, när är det läge att tvisteförhandla? Jag heter Maria Algotsson och jobbar i Visions utbildningsenhet. Tekniken den sköts av min kollega Martina Korosets. Men det är ju inte vi som ska svara på dagens fråga. För att kunna göra det så har jag bjudit in två av våra kollegor. Matteus, du kan väl börja med att presentera dig. Vem är du och vad jobbar du med och varför är dagens ämne så spännande utifrån din synvinkel?
Tack. Jag heter som sagt Matteus Karnevall och jag jobbar på enheten för löner och yrkesvillkor på Vision som förbundsjurist. Och som förbundsjurist så är ju en stor del av arbetet att driva Visions rättstvister i domstol, främst arbetsdomstolen men också i tingsrätt för arbetsgivare som saknar kollektivavtal. Så att det här ämnet att tvisteförhandla ligger ju mig varmt om hjärtat eftersom att en tvist som färdas från lokal nivå via central nivå till mig är ju en stor del av mitt jobb här på Vision.
Spännande. Ja, Olof, nu får du samma fråga. Kommer du ihåg vilka de var?
Vem jag var och vad jag gör i stort sett. Jag heter som sagt var Jan-Olof Olsson. Jag jobbar som förhandlare och ombudsman på Vision, också på löner och yrkesvillkor. Och jag har jobbat med förhandlingar på olika nivåer inom förbundet i stort sett de senaste 30 åren. Från lokala förhandlingar till som regional ombudsman där man har stöttat vid lokala förhandlingar. Under de senaste åren som central förhandlare när det gäller både centrala kollektivavtal och centrala tvisteförhandlingar. Så att just den här tanken, förhandling är ju det jag har ägnat mig åt i större delen av mitt vuxna liv. Så det är ett område som jag tycker är väldigt spännande.
Då är ni ju helt på rätt plats, vad härligt. Hörrni, då börjar vi. Vi börjar med grunden då. Vad kännetecknar egentligen en tvist?
Tvist kan man egentligen säga, det finns både rättstvister och det finns intressetvister. Men här pratar vi om rättstvister och tvisteförhandlingar och då krävs, för att man ska kunna driva en sån så krävs det att man kan peka på ett brott emot en lag eller ett avtal. Så att det är egentligen, man måste kunna hävda att motparten eller arbetsgivaren har brutit mot en bestämmelse, antingen i en lag, kollektivavtal eller individuellt avtal. Missar jag någonting där, Matteus?
Nej, inte alls. Det är ju viktigt att påpeka att det finns ju olika typer av förhandlingar, precis som du säger, enligt MBL. Det kan ju vara förhandlingar när man på lokal eller central nivå vill åstadkomma förändringar i kollektivavtal. Att det är ämnet för förhandlingen, förhandla fram ett kollektivavtal. Det kan ju också vara så att arbetsgivaren har kallat oss till en samverkansförhandling. Man kanske vill vidta en organisationsförändring eller tillsätta en ny chef eller liknande och då är man skyldig att påkalla en förhandling. Och kännetecknande för bägge de här typerna av förhandlingar är ju att det finns ju inget tydligt rätt eller fel. Vi kan utöva påtryckningar av olika slag för att få vår vilja igenom i en kollektivavtalsförhandling. Och vi kan också försöka påverka arbetsgivaren på ett sätt som gynnar våra medlemmar inom ramen för en samverkansförhandling. Men facit är ju inte givet och ingen kan säga vad som är rätt eller fel i bägge de här typerna av förhandlingar. Däremot då, precis som du säger, så i en tvisteförhandling så är det ju i 9 fall av 10 så att det går ut på att vi anser att arbetsgivaren har brutit mot ett lag eller kollektivavtal. Det finns ett konstaterat fel och nu så vill vi utkräva någon form av ansvar från arbetsgivaren med anledning av det.
Och då finns det ett rätt eller fel som vi strävar efter att få fram. Och där är ju liksom, å ena sidan är en förhandling syftar ju till att man ska kunna argumentera sig till vem som har rätt eller fel. Men går inte det så ytterst hamnar det hos dig och driva i domstol när en domstol ska avgöra vem har rätt eller fel. Det där är ju en skillnad mellan andra förhandlingar, tänker jag.
Jag sitter här och tänker på, ni pratar om att ett brott mot en lag eller mot ett avtal. Och då tänker jag, det är ju inte alla våra medlemmar som jobbar på arbetsplatser där man har ett kollektivavtal. Vad blir skillnaden om man så att säga bara går på lagen?
Ja, alltså det är ju så att om man arbetar på en arbetsplats där det finns ett kollektivavtal, då är man ju tillförsäkrad. Och det här vet ju våra förtroendevalda såklart, men då är man ju tillförsäkrad en stor mängd rättigheter som arbetstagare i enlighet med kollektivavtalet. Och om arbetsgivaren skulle brista mot det, exempelvis inte utbetala OB-ersättning som ju inte är reglerat i lag, då kan vi påkalla en tvisteförhandling och kräva att arbetsgivaren utbetalar den ersättningen och också ett allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalet. Så det är ju bara en direkt följd av att man är mer oskyddad och har mindre rättigheter om man arbetar på en arbetsplats utan kollektivavtal. I motsvarande fall så skulle vi ju inte kunna kräva att arbetsgivaren utbetalar OB-ersättning, för det är ju inte reglerat någonstans i något kollektivavtal om sådant saknas. Men sen däremot en arbetstagare som arbetar på en arbetsplats utan kollektivavtal och så bryter arbetsgivaren mot något som är reglerat i lag, mot en bestämmelse i arbetstidslagen exempelvis, eller den blir uppsagd och vi tycker att det har saknats skäl för uppsägning, då kan vi ju påkalla tvisteförhandling.
Och en stor skillnad blir ju det att ordningen skiljer sig ganska mycket. Har vi kollektivavtal så har vi i nästan alla fall också en förhandlad förhandlingsordning som talar om i vilken ordning vi ska göra det här. Men finns det inget kollektivavtal, då hamnar det ju aldrig hos oss som centrala förhandlare. Utan då blir det en lokal tvisteförhandling och sen så behöver juristerna gå vidare och stämma i domstol och gå via tingsrätten. Det är ju en avgörande skillnad. Medan i förhandlingsordningar då har vi lokal förhandling och sen central förhandling och slutligen då i arbetsdomstolen. Så att det finns en inbyggd ventil i kollektivavtalet att man för att hitta en tvistelösning.
Då tänker jag, nu tar vi oss an ämnet. För om jag har förstått det här rätt så är det ju skillnad på om vi diskuterar brott mot en medlems intresse eller om vi diskuterar brott mot visionsintressen. Stämmer det? Har jag rätt?
Ja, jag skulle säga att det är en ganska stor skillnad. För medlemmen har rätt att bli företrädd på ett kompetent sätt enligt våra stadgar och enligt vår rättshjälpspolicy. Så där ska vi. Har medlemmen blivit utsatt för en felaktig behandling, då ska vi driva den frågan. Det blir en helt annan sak om det handlar om ett brott gentemot vision. Där kan man värdera på ett annat sätt, vad är taktiskt bäst, vad blir bäst i längden. Där har vi ett större utrymme för att göra bedömningar i den frågan. Vad tänker du, Matteus?
Nej, men det är precis som du säger, att om det rör ens medlems rätt och det finns formella förutsättningar, och de formella förutsättningarna de består ju bland annat i att man ska ha varit medlem när den skadegörande handlingen inträffade, det vill säga när man exempelvis blev uppsagd, annars så behöver vi ju inte och ska vi ju inte företräda, och att det finns förutsättningar till framgång i rättshjälpspolicyn som är ganska generös, så står det att vi faktiskt ska bevilja förhandlingshjälp, det vill säga i det här fallet påkalla tvisteförhandlingar, om det inte framstår som helt klart att det saknas möjlighet att driva ärendet. Så att precis som du säger, att om det rör en medlem, då kan det mycket väl vara så att vi så att säga inte har något val, utan att medlemmen har den rättigheten gentemot oss att bli företrädd i en tvisteförhandling om felet redan är inträffat eller så. Exempelvis att man har råkat ut för, man har blivit uppsagd. Medans om det rör någonting som där organisationen men inte en medlem har ett anspråk, att arbetsgivaren exempelvis har brustit i sina skyldigheter att förhandla eller samverka innan en organisationsförändring, då kan man väl göra mer taktiska överväganden, eller vad skulle du säga, Jan-Olof?
Ja, men jag tycker också att det finns en viktig del att tänka på, det här att bara för att man tycker olika i en fråga behöver inte betyda att det är en tvist. Det är inte säkert att det bryter mot en lag eller ett avtal bara för att man har olika uppfattningar. Det är också viktigt att se det här att om vi säger nej till att driva en tvist så behöver inte det betyda att vi säger nej till att driva frågan. Man kan driva frågor på flera olika sätt, men just för att det ska vara en tvist då måste vi kunna peka på man har brutit mot den här bestämmelsen i den lagen eller i det avtalet. Det kan vara i kollektivavtalet, det kan vara i samverkansavtalet eller det kan vara i det enskilda anställningsavtalet. Men man måste kunna peka på att här är ett fel, det här frångår det som var överenskommet. Och det gäller ju också i förhållande till förbundet. Men i förhållande till förbundet, om man säger att om man brutit mot ett samverkansavtal, man tycker att man inte får tillräckligt inflytande, man får inte tillräckligt med information, man får för kort tid på sig att förbereda sig inför möten, då är det frågan, vinner man på att driva det som en tvisteförhandling eller ska man ta upp det på ett annat sätt med arbetsgivaren att man vill få en förbättring? För tvisteförhandlingen, den leder ju till att få rätt eller fel, skadestånd eller en annan ersättning för brottet. Men det vi vill uppnå, det är ett större inflytande och en bättre situation för våra medlemmar.
Precis, så i den situationen då förfogar man ju som förtroendevald i större utsträckning kring tvista eller inte tvista. Man kan ju ta som exempel att om en arbetsgivare som sköter samverkan kanske råkat göra fel vid något fall, då kan ju den förtroendevalda göra det taktiska övervägandet att man tar ett samtal med den arbetsgivaren och säger att här skulle vi ju formellt sett kunna påkalla tvist och yrka på skadestånd. Men vi kan väl vara överens om att en hanteringsordning som gör att det här kan undvikas i framtiden, och det skulle kunna vara en större vinst, ett vinstinflytande så som du säger. Medan i en annan situation att det kommer en ny chef som kanske hanterar samverkan på ett rent nonchalant sätt, så då kanske det kan vara värt att markera genom att påkalla en tvisteförhandling för att visa att det här kommer inte kunna funka sanktionsfritt.
Jag tycker att det är en skillnad mellan om arbetsgivaren bryter mot en bestämmelse avsiktligt eller om det är ett misstag i arbetet. Jag brukar många gånger tänka att vara arbetsgivare och chef, det är mycket som att köra bil. Sätter jag mig i bilen och åker ut i trafiken, då kan jag alltid bli bötfälld. Jag gör alltid något fel. Hur noggrann jag än är så missar man någon väjningsplikt eller något misstag begår man. Det är bara frågan om man blir upptäckt eller inte. Och det är klart att man måste sträva efter att inte bryta mot reglerna. Och strävar man efter att göra rätt, då kan man se mellan fingrarna förutsatt att arbetsgivaren är beredd att göra om och göra rätt.
Jag tycker ni kan utveckla lite grann kring det här med fördelarna, sa vi egentligen när ska man tvista, men alltså fördelarna med att göra upp lokalt och diskutera i sin styrelse och så här när man, och nu pratar vi då bara om när det handlar om ett brott mot oss som organisation. Men vad är fördelarna med att diskutera och göra upp?
Alltså, jag kan tycka att ju tidigare man kan åstadkomma en lösning, desto bättre verkar lösningen bli. Så det är väl en uppmaning att försöka göra upp lokalt, att det är där vi ska lägga krutet. Och jag vet inte varför det är så. Jag kan tänka mig att ju tidigare man löser en fråga, desto mindre låsta blir positionerna. När det har nått upp till min nivå, då är det ju ibland så att skyttegravarna redan är grävda och det går liksom inte att rubba respektive uppfattning. Så då. Det är inte alltid så, men det kan vara förekommande. Och sen så gör man inte upp frågan lokalt i exempelvis en samverkansfråga eller liknande, då frånhävde man sig ju också makten att lösa frågan på ett sätt som passar de lokala förutsättningarna. För när det kommer upp till central nivå, till Jan-Olofs nivå, och det rör liksom ett samverkanssystem i en kommun långt ifrån där vi jobbar till vardags, och där motparten på arbetsgivarorganisationen också jobbar till vardags, då det kan bli en bra lösning, men det kan också vara svårare förutsättningar för att nå en lika bra lösning som man kan göra lokalt.
Jag tänker också att det är ganska mycket så här att om man har tvingat in någon i ett sätt, alltså genom antingen att tvista och hot om skadestånd eller liknande, eller när man i avtalsförhandlingar tvingar fram en bestämmelse genom hot om konflikt och strejk och så vidare, då kommer motparten bara leta efter kryphålen. Vad har vi missat i formuleringen? Är man däremot så att man har diskuterat sig fram till en lösning där båda parter är överens om att det här blir ett bra sätt att göra, då kommer det bli en bättre lösning, för att det lever alla upp till på ett annat sätt. Så det är bättre att faktiskt bli överens. Och hela förhandlingsordningen är ju uppbyggd på ett sådant sätt att det strävar efter att man ska försöka hitta lösningar. Och även i de fallen där jag har avslutat tvister i oenighet och lämnat över till er jurister, då har ju ni fortsatt att försöka hitta lösningar utan att få det till huvudförhandling. Och det är det som är hela syftet, att hitta en lösning att man ska göra upp i godo och båda parter ändå ska kunna vara hyfsat nöjda.
Du lyssnar på Visions utbildningspodd.
Alltså jag sitter här och funderar på preskriptionstider, för det är ju en jätteviktig del av det här när man påkallar en tvisteförhandling. Så nu kommer jag göra misstaget att göra en tvådelad fråga, det är ju aldrig särskilt smart. Men dels så tänker jag så här, preskriptionstider överhuvudtaget, hur fungerar de och vad är viktigt att tänka på? Och sen så tänker jag också, i vilka sammanhang har vi presktider överhuvudtaget, och i vilka sammanhang kan vi hålla på hur länge som helst?
Ja, alltså om man börjar med frågan vad en preskriptionstid är, så är ju det en tid inom vilken man i det här fallet då, det finns ju olika preskriptionsbrytande åtgärder om man tänker samhället generellt, men inom arbetsrätten och den frågan som det handlar om nu, då är ju den preskriptionsbrytande åtgärden att man kan bevisa att motparten, det vill säga arbetsgivaren, har mottagit en förhandlingsframställan där vi påkallar lokal tvisteförhandling. Och det är en preskriptionsbrytande åtgärd, och gör man inte den inom rätt tid, då inträffar preskription, och det innebär att vi inte kan göra våra krav gällande, det vill säga att om någon har blivit uppsagd och vi inte har påkallat förhandling inom rätt tid och arbetsgivaren gör en invändning om preskription, då är hela saken död. Kan vi inte göra medlemmens rätt gällande. Så att det är väldigt viktigt att hålla koll på preskriptionstider och att iaktta dem också.
Och där blir det ju så krångligt att det finns lite olika preskriptionstider. Men det är, i arbetsrätten är det ju korta tider vi pratar om. Det kan vara, det är, när det gäller ogiltighet så är det 2 veckor. När det gäller att överhuvudtaget väcka en tvisteförhandling, då ska man ha göra det inom 4 månader från det man får kännedom. Och det får inte vara äldre än 2 år gammalt, även om man inte, det dyker upp att det här gjorde arbetsgivaren för 3 år sedan och det var fel och vi får veta det nu. Då kan vi inte komma dragas med det 3 år senare. Utan man måste agera. Till skillnad från en intresseförhandling, där kan man ju alltid ta upp en fråga. Alla frågor som berör Visions medlemmar i förhållande till en arbetsgivare har vi möjlighet att förhandla om. Men här är det viktigt att veta vad man gör. Om man väljer att driva en fråga som en intresseförhandling, att man försöker åstadkomma en förändring och inte tvistar, då kan man ju senare inte ändra sig och driva en tvist. Det finns en viss fara i att driva det på andra sätt, för att om det har begåtts ett lagbrott eller ett avtalsbrott.
Ja, och det är lite av en djungel där. Preskriptionstiderna, de är olika. De kan vara reglerade i både olika lagar som i LAS, MBL och diskrimineringslagen, men de kan också vara reglerade i kollektivavtalens förhandlingsordningar. Så att det är viktigt, och är man det minsta osäker så kan man kontakta kansliet för att få vägledning. Att vad är det för preskriptionstid i det här fallet? Så då.
Och det som också är viktigt, det är ju liksom om man har inlett en lokal tvisteförhandling, avslutar den i oenighet, då börjar en ny preskriptionsfrist löpa. Så att där måste man kontakta förbundet snabbt för att få den överlämnad. För att vi har inte jättegott om tid på oss att bestämma, kan vi gå vidare eller inte? Utan den behöver komma in direkt. Alla protokoll och papper behöver inte vara klara, utan kontakta ert regionala center eller Vision direkt för att liksom lämna över det här, för att vi ska kunna göra en bedömning. Är det möjligt att gå vidare?
Och jag tänker att då kan vi väl passa på att göra lite reklam för våra kollegor på Vision direkt. Att dit kan man ju liksom alltid ringa och få lite vägledning och ett samtals bollplank till sitt samtal. Och då funderar jag ju också över, kan man ångra sig om man har skickat iväg en förhandlingsframställan om en tvist? Kan man ångra sig då?
Ja, alltså det kan man ju alltid göra på ett. Man kan ju dra tillbaks den. Det viktiga är ju någonstans där, alltså är en medlem som tycker att den har blivit felaktigt behandlad, då kan vi ju inte vi ensidigt dra tillbaks den utan att ha medlemmen med oss. Vi företräder ju en annan person, så att säga. Men i andra fall så är man, det är klart man kan ändra sig om man upptäcker att nej, men jag hade inte all information. Men jag tycker också att man ska inte vara rädd för att agera. Alltså Vision har som uppgift att driva frågor för våra medlemmar. Vi ska förbättra. Sen är inte alltid tvistlösningen, men kan vi peka på att här gör man, det här bryter mot den här bestämmelsen i avtalet, eller det här bryter mot den här lagen. Ja, men det är klart att vi ska agera.
Vi pratade lite grann om för en liten stund sedan här när vi faktiskt säger nej. Det brukar vi kalla för att man ger avslag. Vi kanske också ska berätta lite grann om vad innebär det att få ett avslag?
Ja, alltså det betyder ju att förbundet väljer att inte driva frågan. Och formellt sett så är den som har rätten att ge ett avslag i förhållande till en medlem som vill ha sin rätt prövad, det är ju verksamhetschefen på regionalt center när det gäller lokala tvisteförhandlingar. När det gäller centrala tvisteförhandlingar är vi centrala förhandlare i samråd med förbundsjuristerna och förhandlingschefen som har rätt att ge avslag. Och sen har ju ni jurister rätt att bedöma, kan man driva det till domstol eller inte? Det är ju en viss skillnad att driva det till domstol. Det innebär ju en kostnad för förbundet. Att driva en förhandling, det kostar våran arbetstid, men det kostar oss inte pengar.
Med det sagt, så om du som förtroendevald lutar åt att du vill, eller du anser att ett avslag bör lämnas i en fråga, att medlemmen vill påkalla tvisteförhandling men du tycker att det är helt kört helt enkelt, då ska man så snart som möjligt kontakta ett center. Och man ska göra det så snart som möjligt, som genast, också med anledning av att de här korta preskriptionstiderna som ska gälla. För att om vi inte ska hjälpa medlemmen, och det är inte alltid vi ska, då behöver medlemmen få information om vad hen kan göra för att tillvarata sin rätt på egen hand. Det vill säga kanske då stämma arbetsgivaren i domstol.
Och då gäller samma presktider som det hade gjort om vi hade gjort det?
Alltså oftast sen så kan det vara skillnad på lag och förhandlingsordning så då. I och med att preskriptionstider kan variera beroende på vad det är för fråga och omständigheterna i övrigt, så ska man genast kontakta centret om man funderar på att ge ett avslag.
Det är ju så att det formellt sett så är det verksamhetschefen på centret som ska ge avslaget. Så att kontakta regionalt center eller Vision direkt och få råd om hur ni ska agera där. För att det är... Att ge ett avslag till en medlem, det ska vi inte göra lättvindigt. Och jag kan många gånger upplevt att det är svårare att ge ett avslag. För att jag måste vara 100% säker på att vår medlem har fel. Det är lättare att gå till en förhandling och försöka driva frågan. Och där får jag ju liksom svaret från motparten att vi tycker inte att det här är ett brott därför att... Så att det, då låter man ju liksom arbetsgivaren göra jobbet och att förklara varför det inte går att driva.
Men om jag förstår det rätt, så alltså det är verksamhetschefen som ger avslag i första instansen så att säga. Och sen så kan ni göra det på löner och yrkesvillkor, och sen kan juristerna göra det. I varje av de delarna kan man få ett avslag även om det har gått vidare i det första ledet. Om verksamhetschefen säger ja, så kan löner och yrkesvillkor sen säga nej, men det här kommer inte att hålla.
Ja, ofta så är det ju så att har verksamhetschefen sagt ja, då har man en lokal tvisteförhandling. Det kommer upp mer material, mer underlag, och vi kan göra en bedömning utifrån ett större material än vad man gjorde i ursprungsläget. Så det är inte ovanligt att vi hamnar i den situationen att vi har inlett en förhandling lokalt. Vi säger nej på central nivå för att vi ser att nej, men frågan är utredd. Det visar sig att det inte var ett brott mot lagen eller mot avtalet. Och då kan det bli ett avslag. Men som sagt, avslag mot en medlems vilja ska man inte ge själv när man är lokal företrädare. Man måste utreda, är det verkligen så att det inte finns någon chans att nå framgång i frågan?
Och även om Jan-Olof och hans kollegor säger ja, så kan ni säga nej sen då, Mattias?
Ja, precis. Alltså varje led förfogar över sin bedömning. Så är det ju. Så det är också därför det är bra att lösa frågan på lokal nivå, för att då förfogar man över hela frågan.
Ja, även hur lösningen ska se ut. För att det är ju, när jag har avslutat förhandlingar och lämnar över det till juristerna, då kan ju jag tycka att ja, men lösningen var ju inte den jag hade tänkt mig. Och det upplever jag också många gånger när jag tar över ärenden från lokala företrädare. De vill ha det här och det här. Och vi har en annan uppfattning, att det där löser ju inte frågan. Vi kanske tycker att det är mycket vettigare att arbetsgivaren lägger pengar och resurser och tid på att utbilda sina chefer i samverkan eller i de frågorna, istället för att betala ett skadestånd till förbundet.
Men hörni, så spännande detta är. Det skulle vi ju kunna hålla på med ganska länge, för vi tre tycker ju att det här är väldigt roligt. Men utifrån dagens ämne så skulle jag ändå vilja be er att ni avslutar med att skicka med ett tips eller en tanke till våra lyssnare. Jan-Olof, ska du börja?
Ja, alltså jag skulle vilja skicka med det att även om vi har pratat väldigt mycket om tvisteförhandlingar, så är tvist inte enda sättet att driva en fråga. Många gånger så är det inte frågan om ett rätt eller fel, utan vi vill flytta fram positionerna, göra det bättre för våra medlemmar. Det i sig bryter inte mot en lag eller ett avtal, och därför kan vi inte gå till tvisteförhandling. Så att driva frågor, driva intresseförhandlingar, att försöka teckna avtal om bättre villkor eller förändra en policy hos en arbetsgivare. Det är ett långsiktigt arbete där man intresseförhandlar, man driver frågor, Och det är där många gånger man når framgång. Tvisteförhandlingen, ja, den ska man använda för att sätta stopp när man ser att en arbetsgivare bryter mot en lag och framförallt uppsåtligen bryter mot den.
Matteus, vad har du för tips eller tanke?
Jo, men jag skulle vilja skicka med att nu har vi pratat om när man ska tvisteförhandla. Men ofta så finns det ju ett steg innan tvisteförhandling. Att arbetsgivaren innan en organisationsförändring är skyldig att förhandla med oss innan beslutet. Och att man inte får fatta beslutet förrän förhandlingen är fullgjord. Eller om man vill vidta en uppsägning så är man skyldig att hålla en överläggning med facket om facket så begär. Och att där ska man lägga krut. För att i stadiet innan arbetsgivaren har beslutat, det är ofta där som våra bästa möjligheter till påverkan finns. Att man lägger krut där och övertygar arbetsgivaren om att de inte har rätt att exempelvis genomföra en uppsägning, att kan de inte nöja sig med en skriftlig varning eller exempelvis trycka på och påverka så att en organisationsförändring sker enligt vad som gynnar våra medlemmar. Där ska man lägga krut.
Kloka tankar. Hörrni, tack så jättemycket Jan-Olof och Matteus och Martina för att ni tog er tid att vara med och göra den här podden. Men det här så avslutar vi för idag. Vi tackar er som har lyssnat och så ses vi i Visionsvimlet.
Tack för att du har lyssnat på Visions utbildningspodd.